Det här är en podd från Svenska Yle.
Det är ju nästan så att vi har vant oss vid att se protester i Ryssland komma och gå. Men det som ändå alltid är som förut är att president Putin sitter kvar vid makten stabilt. Men nu pågår det demonstrationer, ganska omfattande sådana, i Ryssland. Och jag tänkte fråga dig, Kerstin Kronvall, hur betydelsefulla tycker du att de här är?
De kan vara betydelsefulla. Det är ju alltid svårt att förutspå vad som kommer att hända i Ryssland. Men de har pågått nu i 9 dagar. De samlar förhållandevis mycket folk. Och Kreml står på något sätt handfallet. Att det enda som har hörts från Kreml hittills om dem är att Putins talesman sa att det är farligt att så många människor samlas för de kan sprida coronasmitta.
Just det. Det här är alltså nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Karin Götelid och jag pratar med Kerstin Kronvall som är Svenska Yles Rysslands medarbetare. Och Kerstin, det som alltså händer då, vi talar om Fjärran Östern, alltså den ryska Fjärran Östern precis vid Stilla havskusten och orten Khabarovsk. Och det man protesterar mot är alltså att guvernören där har blivit fängslad, eller hur?
Ja, och det är en ganska spretig och intressant historia, för den här guvernören Sergej Furgal valdes för ett par år sedan egentligen nästan av misstag. Han ställde upp för Zjirinovskijs parti LDPR och hade egentligen inte räknat med att bli vald, eftersom det är alltid Putins stödparti Enade Ryssland som vinner valen. Men nu till allas förvåning så vann han valet. Och sen börjar han börjar styra, han börjar liksom göra saker och ting och blev populär där i Khabarovsk. Och då plötsligt så greps han nu i början av juli och man plockar upp 15-16 år gamla uppgifter om att han skulle ha varit med och lejt mördare medan han jobbade som företagare och han skulle ha låtit mörda konkurrenter. No, under tiden efter att han var företagare så har han suttit 11 år som medlem i det ryska parlamentet i Duman. Och under alla de åren så var det ingen som tänkte på att han hade sådana grova brott i bakgrunden. Men nu greps han och då hade han hunnit, under de här åren han var guvernör, hunnit få ett stöd bland folket. Han hade blivit populär, han hade gjort reformer som man tyckte om. Och folk blev upprörda och drog ut i stora skaror i protester.
Tror man alltså att det är fråga om ett politiskt motiv bakom det här fängslandet och att han helt enkelt har blivit för populär?
Det står väl ganska klart att det är på det sättet. Det kan hända att han har utfört de här brotten som man anklagar honom för. Det kan hända att han har utfört dem, det vågar jag inte ta ställning till. Men det att man börjar gräva i sådana brott först 15-16 år efter att det skulle ha hänt och efter att han har blivit en populär guvernör och fått makt i en viktig del av Ryssland, Fjärran Östern som gränsar till Kina, så visst ligger det väldigt mycket politik i luften där.
Och nu har ju då alltså som sagt alltså tiotusentals människor då dragit ut på gatorna och så, men hur ska man beskriva läget just nu?
No, man kan nog beskriva det som väldigt intressant. Alltså, som mest hade varit faktiskt upp till 40 000 människor ute på gatan i en stad som har 600 000 invånare. Det är mycket i ryska förhållanden. Och det mest intressanta är att polisen har låtit dem hållas. Och det till och med har varit så att polisen har delat ut ansikten eller sådana här mun- och nässkydd för att förhindra coronasmitta. Men överhuvudtaget inte gripit in i det att sådana jättestora mängder människor demonstrerar aktivt mot Kreml.
Ja, och det är ju oerhört intressant att inga gripanden har skett. Vad kan man säga om det? Eller vad kan det bero på?
No, men det är alldeles oerhört intressant och det talar sitt tydliga språk om att hela den grupp som sitter och har makt i Khabarovsk, Furgal sitter i fängslar och väntar på att få en dom, men alla de andra som finns i maktapparaten så står på hans sida mot Kreml och tillåter demonstrationer, för det är ju inte så att polisen där ute på gatan är den som avgör vad man får göra eller inte får göra. Och det här är oerhört intressant och jag vill dessutom sätta det i perspektiv till det som hände förra veckan på onsdag kväll när det var en stor stora demonstrationer eller stora folksamlingar i Moskva och i Sankt Petersburg, där man samlar in namn på en lista där man kräver att den nya konstitutionen, förändringen i konstitutionen, ska upphävas. Och då greps, det var inte tusentals människor ute på gatan, men det var hundratals. Och i Moskva greps över 100 personer av de som var där. Medan hela den här namninsamlingen försiggick i Sankt Petersburg utan minsta ingripande. Ingen människa greps. Alla fick stå och köja för att skriva sitt namn. Och det berättades till och med att två poliser i uniform hade varit och skrivit sina namnteckningar på den här protestlistan. Och det här tycker jag är oerhört spännande, att då längst i väster, i den västliga, nordvästliga delen av Ryssland, så tillåter man protester på det här sättet.
Ja,
och
ja,
samtidigt sker motsvarande längst i öster i Khabarovsk. Och under tiden så har också det varit på olika håll i Ryssland varit stöddemonstrationer för Furgal där i Khabarovsk. Och under de här stöddemonstrationerna på olika håll, bland annat i Volgograd och Vladivostok, så har människor gripits.
Och alltså, då frågar man ju sig att hänger det här ihop på något vis då? Finns de som då inte beordrar gripanden i Sankt Petersburg, gör de det då på samma bevekelsegrunder som de som låter bli att göra det i Khabarovsk, så att säga?
No, det är här jag tror mig se en tendens, och nu kan jag förstås ha alldeles väldigt fel, men jag tycker mig se en tendens, för att det handlar om två orter, alltså Sankt Petersburg och Khabarovsk, som är väldigt olika varandra. Men Sankt Petersburg är en väldigt mycket mer liberal, mer modern politisk miljö än Moskva till exempel. Och där finns ett motstånd mot Putin, som är lite överraskande, för han kommer ju själv från Sankt Petersburg, och staden har haft stor nytta av att ha honom som president. Men det finns ett politiskt motstånd, det finns en politisk opposition, en riktig, genuin politisk opposition i Sankt Petersburg. Khabarovsk är igen den här delen av Ryssland som ligger 8000 kilometer öster om Moskva, där dit har människor sökt sig som har varit, som haft sån här nybyggaranda. De är vana att lösa problem, ta ansvar för sitt liv och göra som de vill. Och redan under kejsartiden så sa man, där längre borta från Moskva, så brukar man säga att det är långt till Gud och tsaren, att här bestämmer vi själva. Så det är lite olika bevekelsegrunder, men ändå så ser jag en tendens i det här.
Ett mönster för det där som jag sa här precis i början, att vi ser demonstrationer komma och gå, men Putin sitter kvar. Och nu har han ju då dessutom genom den här grundlandsförändringen då fått igenom det att han kan bli omvald ända till 2036. Så det är ju verkligen nu då ett långt framtidsperspektiv där då han då som sagt sitter vid makten i Kreml. Men frågan som vi ju ofta ställer oss och diskuterar är ju just precis det här då, att finns det någon opposition, var är den, och är den då tillräckligt samlad eller på något vis organiserad för att kunna bjuda någon form av motstånd? Så då kan man ju fråga sig att är det liksom nu då i de ryska regionerna som ett sånt här motstånd eller en sån här opposition finns?
Då det är möjligt. Det är en av de möjligheter som finns till att det kan komma ett maktskifte i Ryssland. Och då vill jag understryka att jag verkligen av hela mitt hjärta hoppas att det blir ett maktskifte, om det blir ett sånt, utan våld. Men det kan komma från regionerna. Det kan bli så att det uppstår i regionerna starka rörelser som den vi nu ser i Khabarovsk till exempel. Och jag minns i vintras en gång så intervjuade jag en riktig Putin-anhängare, alltså en man som ofta till och med träffar Putin i olika sammanhang. Jag intervjuade honom i Sankt Petersburg, och då frågade jag honom vad han tror. Och då sa han att när det kommer en efterträdare till Putin, så kan han komma från någon region. Han förstås, det ser ju inte att kvinnor kommer ju inte i makten i Ryssland. Men det här, då var det mer så där att han tänkte sig att Putin skulle utse någon person från någon region till sin efterträdare. Men det kanske är den vägen. Det kan hända att det är de unga människorna som kommer att att få till stånd en förändring. Man ser tydligt, man såg tydligt under de här namninsamlings eller den här kvällen med namninsamling i Moskva och Sankt Petersburg, att de som kom ut, de som skrev under, var till största delen unga människor. Människor som har liksom ett större kontaktnät, har rest mycket, som vill se någonting av det som finns i Europa också komma till Ryssland. Men sen finns det också, det som har spekulerats i under en tid redan, är det att när den här Putins politik är, i själva verket är fråga om stagnation. Att det inom makteliten finns sådana som vill se förändringar och att den eventuella förändringen kommer därifrån. Men fortfarande säger jag den eventuella förändringen, för att Putin biter sig ju nog fast vid alla tömmar han kan.
Ja. Precis, och i och med att han kan sitta så otroligt länge kvar, så blir det ju förstås det där att några diskussioner om hans efterträdare blir ju, känns ju ganska så där långt fram i framtiden, eller hur?
No, i det här perspektivet gör det ju. Sen kan vi ju inte veta, jag menar, Putin är ändå på väg mot de 70, och kommer han att vara helt frisk? Kommer han att vara klar i huvudet? Vad kommer att hända? Vi kan inte veta det här, men alltså den juridiska grunden för honom att sitta kvar finns ju nu.
Ja, men du sa makteliten. Då funderar jag att om vi då talar om makteliten i Ryssland, så är det då politiker och tjänstemän och sådana då inom Kreml, eller ingår här också då de här väldigt rika och inflytelserika affärsmännen, som ju en del av dem har nått sin position just tack vare kontakter med Putin?
Det gäller båda. Och det finns ett beroendeförhållande mellan Putin och politikerna som har makt och oligarkerna som sitter på sina stora penningkistor. Och vardera gruppen har ju hittills stött Putin av den anledningen att de har vetat att de sitter själva tryggt och kan fortsätta att gräva guld så länge Putin finns vid makten. Men det har spekulerats i Ryssland kring det, att det finns människor i Putins närhet inom politiken som helt enkelt vill se en mer dynamisk ekonomisk politik, en mindre aggressiv utrikespolitik. Det finns krafter som önskar sig någonting annat, och det är då en grupp som man kan tänka sig att på något sätt vill få till stånd en förändring. Och sen finns det också oligarker som vill ha en annan ekonomisk politik, och det finns oligarker som på grund av Putins utrikespolitik har drabbats ekonomiskt av sanktioner. De allra rikaste har själva verket drabbats mer av de västerländska sanktionerna än folk i allmänhet. Så att eliten är just de som är allra rikast och de som har mest politisk makt.
Men om vi tänker då regioner och sen ungdomar som protesterar på gator i Sankt Petersburg och Moskva, och sen då de här allra rikaste, så det är ju en ganska spretig samling, så någon liksom, någon som organiserar de här allihopa till en oppositionsrörelse, så låter ju kanske inte särskilt sannolikt.
Nej, det är inte sannolikt, och det är ju det som är den ryska oppositionens problem, och har varit det under väldigt, väldigt lång tid, att det finns ingen enhetlig opposition, och det finns ingen enhetlig oppositionsledare. Att de oppositionsledare som har funnits under årens lopp har alltid haft så stora ägon att bara en av dem har rymts in i ett rum, så att de har aldrig kunnat samarbeta. Så det är problematiskt, men och det kan ju ske så att någon av de här, om vi ser dem som tre olika sådana baser för en oppositionell utveckling, att det i någon av dem helt enkelt kommer att uppträda en tillräckligt stark politisk figur som kan bli den som sen blir den där spjutspetsen. Men att det vågar jag inte spå att i vilken grupp det i så fall kommer en sån.
Nej, precis, och där är vi ju absolut inte än.
Nej, långt ifrån. Långt ifrån.
I dessa dagar blir det ju svårt också att låta bli att tala om corona, och det är ju coronasmittan, viruset härjar ju i Ryssland, och det här diskuteras ju mycket huruvida nu Putin riktigt har någon kontroll och sen också något intresse riktigt av liksom de här dagliga bekymren och vedermödorna i den ryska vardagen. Hur är läget där nu?
Fortfarande är det ju ett mycket allvarligt smittoläge med många, ja, många tusen nya fall varje dag. Och de signaler, den uppfattning man får när man följer Ryssland så här på avstånd nu är att Putin har isolerat sig själv. Han sitter och är livrädd för att själv bli smittad, tror jag.
Just det.
Och sen när han uppträder och talar om corona-frågan så delar han ut pengar till höger och vänster som sen försvinner på vägen. Men själva ledningen av en kamp mot coronan så ser man inte, tycker jag, åtminstone tydligt som en sån här koordinerad kamp från statens sida. Och det har ju att göra med att Putin redan i början, tidigt i våras, delegerade hela ansvaret till regionerna. Och det är guvernörerna i var och en av de nästan 90 olika subjekten i Ryssland som ska ta hand om frågan var och en på sitt håll. Och vi har ju regioner där det finns väldigt lite smittor, alltså det är glesbygdsregioner där det inte bor så mycket människor. Och sen finns det då sådana allvarliga orter och regioner med väldigt många smittade. Det är sådana stora orter som Moskva och Sankt Petersburg och Leningradområdet och andra stora med många, många miljoner invånare.
Här får jag säga tack till dig, Kerstin Kronvall, för det här intressanta resonemanget om läget i Ryssland och vad vi riktigt ska tro om de faktiskt stora demonstrationer som pågår just nu i Ryssland. Det här var nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Karin Götelid. Tack för att du lyssnade. Hej då!